Då börjar vi den fjärde sammankomsten. Ämnet är evangeliernas kännetecken. Tanken är ju att vi de här nio gångerna ska se vad evangelierna och Bibeln i sin helhet säger om Jesus, Jesus Kristus eller Jesus Messias. Och vi har förut sett försökt att sammanfatta lite vad Bibeln säger och vad forskningen säger. Och vi har talat lite grann vad som är apostlarnas speciella uppdrag och speciella vittnesbörd. Nu ska vi försöka att gå in på de fyra evangelierna och jämföra dem. Se lite grann vad de har för syfte eller för ärende. Och nästa gång, det blir efter jul, så ska vi bara titta på Matteus. Och i februari, om världen finns kvar då, och vi, så ska vi se på Lukas evangelium. Och sen ska vi ta fram några speciella ämnen till det. Alltså, evangeliernas kännetecken. Det första jag ska stryka under är att när man säger evangelierna så får man göra det med en liten reservation. Egentligen finns det bara evangelium eller evangeliet. Alltså det finns bara evangelium i singularis. Det finns bara ett enda evangelium, ett enda glädjande budskap. Enligt kristendom, glädjebudskap som ordet betyder. Men detta glada budskap kan då presenteras av olika personer. Och vi har i Nya testamentet fyra personer som lägger fram en sammanfattning. Men i rubriken står det aldrig något pluralis, utan det står alltid detta som är kristendomens huvudord och Nya testamentets huvudord. Det står alltid evangelium. Evangelium enligt Matteus, evangelium enligt Markus och så vidare. Så det kan vi ha i åtanke från början. Det är alltså egentligen bara ett evangelium. Man kan inte säga evangelier egentligen. Men ändå gör vi ju det när vi tänker på de olika vittnesbörden. Det vill säga vi skiljer mellan Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Men det är alltså i grunden samma glädjebudskap det är frågan om. Då måste man ju fråga sig varför det finns fyra sådana här vittnesbörd. Vad är typiskt för Matteus, typiskt för Markus? Vad är syftet? Det är det vi ska tala om idag lite grann. Varför skrevs, frågar vi då, Matteus evangeliet? Aposteln Matteus, vad hade han för syfte med sitt vittnesbörd? Och då kan vi slå fast att målgruppen för Matteus är de kristna bland judarna. De kristna som lever bland judar har judarnas tankegångar och seder och traditioner runt omkring sig. Och de allra flesta är förmodligen av judisk härkomst. De är alltså judekristna. Vad är det som får oss att tro att det är på det viset? Jo, vi ser att Matteus hela tiden förutsätter väldigt stor kännedom om judiska seder, om det judiska folkets land, geografi, topografi. Förutsätter kännedom om de problem som fanns bland judarna. Vilka som hade ledningen talar mycket om fariseerna och de skriftlärda och belyser förhållandena i det judiska samhället. Matteus gör det mer än de andra evangelierna. Vad har han då för ett syfte? Jo, att klargöra att avvisandet av Jesus som den äkta, sanne Messias, detta avvisande är inte i enlighet med judarnas egna texter, egna skrifter. Han tar alltså upp de argument som de judar använder som avvisar Jesus som Messias, och han försöker att lyfta fram vad judarnas egna texter tydligt och klart har profeterat om. Vi måste då nämna någonting om den situation som råder under den första kristna tiden och under den tid när Matteus skriver detta evangelium. De judekristna var i en mycket svår situation. Jesus hade själv sagt att ni kommer att bli hatade. Ni kommer att bli uteslutna från synagogorna. Det var inte lätt att vara judekristen, kan man säga. Hatade, förföljda, utsatta för många problem och frestelser i kontakten med sina landsmän. Varför blev det så? Jo, judarna väntade på Jesu tid i allmänhet på en messias med yttre makt, med yttre härlighet, med yttre glans. Messias skulle ju vara både kung, profet och överste präst. Men det var framförallt detta att han skulle vara kung som man tog fasta på. Och en kung, han har en armé, en mäktig armé, i synnerhet om det är på det viset som det var på Jesu tid, att judafolket var ockuperat och var i en svår situation. Då måste ju judarnas kung komma som en befriare från romarna. Han borde komma i yttre glans och makt. Han borde stå i spetsen för en mäktig armé och så befria judarna från det romerska oket. Man väntade att Messias skulle göra den egna nationen till en mäktig nation igen. Den har förödmjukats, den har fått lida länge, och nu skulle folket bli mäktigt igen. Under den store kungen och världshärskaren Messias. Denne kung skulle vara Davidid, det vill säga han skulle härstamma från Davids hus och släkt. Men han skulle vara större än idealkonungen David. På Davids tid då var judarna fria. Då hade de ett stort eget land. Och nu hoppas man att när Davididen, Davids ättlingen Messias, kommer, då ska de bli stora igen. Ja, ännu större än förut. Messias kommer ha till och med större ära och större makt än konung David själv. Och vad hände? Ja, enligt Nya testamentet, enligt de kristna, enligt apostlarna, så är Jesus skrifternas Messias. Och många tror ju inte detta, men den kristna kyrkan tror det. Jesus frågar, vem säger ni att jag är? Och när Petrus säger, enligt Matteus evangeliet just, du är Messias, den levande Gudens son, så är det rätt svar. Men detta kan ju inte vara möjligt enligt judarna. För Jesus som Messias är ju inte en kung med yttre glans och makt. Men de kristna säger jo, han är den höge med den stora makten. Och Jesus själv säger i slutet på Matteus evangelium, jag har all makt. Jag har all makt i himmelen och på jorden. Men han visar ju inte sin makt. Han framträder i ringhet. I Matteus början betonas det att han är nasaré. Och det är något fult. Det är något väldigt negativt på den här tiden att vara nasaré. Då är man inte mycket värd. Det var det sämsta man kunde vara. Han höll ihop med dåligt folk. Och det var en anstöt. Han var vän till publikaner och syndare. Han var inte så mycket tillsammans med de prydliga personerna bland judarna. Tvärtom. Han kritiserar dem kraftigt. Därför att de är enligt Jesus ytligt sett rättfärdiga, men i själva verket bara självrättfärdiga och självgoda. De är inte rättfärdiga. De har liksom en yttre puts och de förtröstar på denna yttre puts, men i sina hjärtan så står det inte bra till. Så han predikar emot dessa prydliga exemplar. Och det var också en anstöt. Det är alltså bakgrunden att de kristna och de judekristna, de tror på denne Jesus, att han är Messias fast han är så ringa. Fast han är nasaré, fast han är vän till publikaner och syndare. Fast han dömer de rättfärdiga i folket som självrättfärdiga. Och därför föraktar judarna och förföljer dem som har denna tro, som tror att Jesus är Messias. De betraktas som svikare, som avfällingar från den judiska tron. De betraktas som rebeller, upprorsmän mot Gud, rebeller mot Gud. Och de betraktas som icke längre medlemmar av förbundsfolket. De tillhör ju egentligen förbundsfolket, men genom att hylla Jesus som Messias så har de brutit sig loss från förbundsfolket, och därför måste de utestängas ur synagogan. De hade ingen del i förbundsfolkets gudomliga välsignelser, menar man. De dyrkade kort sagt en falsk Messias. Och detta var ju synd mot Gud, eftersom Messias enligt det kristna är ett med Gud, är Guds egen enfödde son. Det här är alltså bakgrunden. Mot den här bakgrunden kommer nu Matteus med sitt vittnesbörd. Och man kan säga, det går ut på att ge ett försvar för att den föraktade nasarén verkligen är den sanne Messias. Att ge ett försvar för den tron historiskt förankrat. Det vill säga, det försvaret måste kunna stödja sig på judarnas skrifter. Och det finns inget annat evangelium som så ofta citerar just Gamla testamentet. Som en röd tråd i Matteus framställning så står det: detta skedde för att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt hos Jesaja eller i Moseböckerna eller i Salmernas bok eller någon annan av de heliga gammaltestamentiga texterna. Matteus skriver alltså för att ge ett historiskt försvar för nasarén och hans kyrka. Matteus skriver för att trösta dessa judekristna i deras trängda läge, för att stärka dem i deras tro, för att försöka övertyga och övervinna motståndarna att den rätte Messias är Nazaren, Jesus från Nazaret. Bortom allt möjligt tvivel, menar Matteus, är det klart att Jesus är den utlovade Messias. Hela Gamla testamentets vittnesbörd och historia, inte bara några enstaka händelser, inte bara några enstaka verser i Gamla testamentet, utan hela det gammaltestamentliga materialet, hela judafolkets historia, får sin uppfyllelse i Jesus Kristus, i Jesus Messias. Det är alltså huvudaspekten, huvudinriktningen på Matteusevangeliet. Och om vi hinner mot slutet av den här inledningen kan vi ge lite mera exempel. Annars har vi ju längre fram ett särskilt föredrag om Matteus vittnesbörd, där vi då kan gå ner i texten och titta efter. Och det är ju bra om ni har det här kanske till på något sätt i åtanke när vi kommer dit sen. Så får vi då testa det här och pröva om det här kan vara riktigt. För att nu hinna säga någonting om de andra också, Markus, Lukas och Johannes, så går jag raskt över till Markus evangeliet. Eller evangelium enligt Markus. Behövs det liksom ett Markus evangelium? Forskningen har ibland och ganska länge ett tag fört fram tanken att det här evangeliet kom först. Nu är den forskningen på retur, och sannolikt är den gamla uppfattningen den riktiga, att Matteus är äldst och tidigast. Om det är så frågar man sig ju då, varför behövs Markus? Det är ju dessutom mycket kortare än Matteus evangeliet, och mycket av materialet är ju detsamma, tycks ju vara upprepningar bara. Det berättas från flera källor i den första kristna tiden att aposteln Petrus kom till Rom, och där predikar han evangelium, lägger fram då en grundlig predikan. Och då sägs det att många av åhörarna ville att Petrus medarbetare, Markus alltså inte apostel, han är en medarbetare till apostlarna och framförallt till Petrus, att Petrus medarbetare Markus får skriva ner åt dem vad de hade hört Petrus predikade. De tyckte att den här predikan var ju så klarläggande och så tröstande och så stärkande. Kan inte Markus få skriva ner det? Och Markus gör det gärna, och Petrus godkänner det. Det är likadant här, att då har just de här predikningarna och den här sammanställningen en speciell bakgrund och ett speciellt syfte. Här är läget lite annorlunda. Här befinner vi oss långt västerut i förhållande till Jerusalem, det judiska landet med den judiska geografin och allt sådant. Här kommer vi i en värld bland romare och romerskt tänkande och romerska gudar och romerska seder och romerska ideal. Och det är bakgrunden till Markus evangeliet. Det tar framför allt sikte på kristna i väst, i västerlandet eller i Rom, kristna av hednisk eller romersk härkomst. Och då frågar man sig, vad är nu deras problem? Vi har nyss berört vad som var problemet bland judafolket, deras syn på Messias. Romarna, de fann det särskilt anstötligt om den man skulle ha som sin ledare eller kung, om den man vill följa och hylla som sin kung och Messias, om han inte etapper, om man inte är modig, om man verkar vara svag, sakna mod och sakna tapperhet, sakna fighting spirit, verkligen att han försvarar sig när han blir anklagad och förföljd. Och här var ju ett problem. Jesus verkar ju så svag, han är tyst inför dem som anklagar honom. Och man tänker, så här får det ju inte vara. Det gäller ju att kämpa till sista blodsdroppen. Han verkar vara en feg person. Han blev bespottad och smädad. Han är en ömklig, föraktfull varelse. Han blev ju till och med arresterad, misshandlad, fördömd och fördömd till den mest vanhedrande avrättning. Han gjorde inte motstånd. Var inte Caesar, var inte Augustus, var inte Tiberius värdigare gudar. Deras problem var inte i sig detta att Jesus är Gud, för de hade ju så många gudar, men han var ju så ovärdig Gud. Och dessutom så kom han ju från detta föraktade slavfolk, judarna, som inte stod högt i kurs bland de hedniska romarna. Hur kunde denne Jesus, svag och ömplig, och från det föraktade slavfolket judarna, vara Gud och en frälsare? Och dessutom, judarna själva accepterade ju honom inte som sin Gud och frälsare. Det vill säga ledarskapet och majoriteten bland i det judiska folket. Det är bakgrunden. Och vad gör då Markus? Han plockar då särskilt fram och vill visa upp att denne Jesus, han är visst mäktig. Han är den mäktige Gudens enfödde son. Han som regerar över allting. Han har makt över mörkrets makter till och med. Med samma lätthet som man kan besegra naturens makter, säga till stormen, tig, var stilla, så kan han övervinna mörkrets makter. Han kan besegra de svåraste sjukdomar. Just Markus hopar berättelser där Jesus botar sjuka, besegrar ondskans andemakter, där han som för sitt verks skull måste bli avklädd, måste bli förnedrad för att frälsa hela världen, ändå inte är någon fegis, inte är utan makt. Han har gudomlig makt. När han är svag, som det synes, när han inte försvarar sig, så beror det på att han frivilligt offrar sig. Och han gör det inte av feghet, utan av glödande kärlek till den syndiga världen, för att frälsa hela världen. Han blir inte smädad, och han blir inte ett försoningsoffer av svaghet, ynkedom, feghet, utan han offrar sig av egen kärleksvilja till de förlorade människorna. Hos honom fanns ingen synd, ingen svaghet i betydelse synd. Han gör mirakel efter mirakel. Och så lyfter Markus särskilt fram då Guds son i makt, samtidigt som han måste bli förnedrad och komma i yttre ringhet för att frälsa hela världen. Och man kan se hur Markus lyfter fram såna här saker på olika ställen. I Markus 1:22 så står det att folket häpnade över hans undervisning. Han undervisade nämligen med makt och myndighet och inte som de skriftlärda, står det i Markus 1:22. Han hade makt och myndighet. Och när det står att då Jesus är trött, så ser man att han outtröttligt arbetar vidare. Han får ingen vila. Han är sysselsatt från morgon till kväll. Och detta därför att han har en sådan glödande kärlek för människorna och deras frälsning. Just hos Markus betonas detta att han vägras vila. När han någon gång går upp väldigt tidigt på morgonen för att bedja, får vara fred en liten stund, så får han inte det. Folket kommer med en gång till honom. Kan ju se redan i första kapitlet, så står det från 32 versen, när det sen blev afton och solen gick ner, förde man till honom alla som var sjuka och besatta, och hela stan var samlad utanför dörren. Och han botade många som var sjuka på olika sätt. Och han drev ut många onda andar. Och i tredje kapitlet 20 och 21. Så kom han hem och åter samlades folkmassan. Så hela tiden så är det massor med människor som då kommer. Han fick inte ens tid att äta sitt bröd, står det. Så han är outtröttligt i verksamhet. När hans närmaste hörde det, begav det sig iväg för att ta hand om honom. Det menade nämligen att han var från sina sinnen. De var alltså djupt oroade över det här. Det är alltså sant, framhåller också Markus, att Jesus blev tillfångatagen. Han bands, han korsfästes, han led och han dog. Men det var inte därför att han inte var den sanne guden med all makt i himmel och på jord. Utan av brinnande kärlek så lät han detta ske för att besegra ondskans makter och rädda människorna. Det är Markus som tar med den romerske centurionens ord vid korset. När en romare, en romersk kapten, brister ut, så var då den mannen verkligen Guds son. Så skenbart så verkar han ju vara svag och ynklig, men det var han inte. Han låter sig frivilligt bli avklädd och bespottad. Han hade kunnat stiga ned från korset, men då hade han svikit sin uppgift. Då hade han inte räddat människorna undan den eviga döden. Om vi studerar historiska annaler, så kan vi kanske hitta någon som offrar sitt liv för det goda, eller för den gode, någon älskvärd person, eller någon man tycker mycket om, därför att man tycker det är orättvist att han eller hon ska drabbas. Kanske man hittar någon. Det finns exempel från andra världskriget, hur någon har låtit sig offras för någon som skulle bli dödsdömd och hamna i gaskammare till exempel. Men vad möter vi här, visar Markus. Jo, försök hitta någon som likt Jesus gick för att dö för sina fiender. Leta igenom historiens annaler. Han var en värdig gud och en värdig frälsare till och med för romarna. kan vi avsluta detta med. Och så Lukas. Evangelium enligt Lukas. Då ska vi först tänka på en sak, nämligen att evangelium enligt Lukas hör ihop med apostlagärningarna. Lukas evangeliet och apostlagärningarna är en helhet, hör ihop. Är del 1 och del 2 av en helhet dedicerat. Detta hela verk är dedicerat till en inflytelserik person som heter Teofilos. Men det som är dedicerat till Teofilos är samtidigt skrivet för varje kristen bland hedningarna. Varje kristen bland hedningarna. Skulle man sätta en rubrik för hela det här verket, Lukas del 1 och del 2 om ni så vill, eller Lukas evangeliet och apostlagärningarna, så kunde det passa att säga från Jerusalem och till Rom. Lukas syfte är att skildra evangeliets färd från Jerusalem, från Israel, Guds folk, till romaren. Romaren som representant för den hedniska världen. Jag har skrivit upp här apostlagärningarna 13:46. Jag vet inte riktigt varför, så jag måste titta efter varför jag har skrivit upp det. Där står det: men Paulus och Barnabas tog bladet från munnen och sade: det var nödvändigt att Guds ord först skulle predikas för er, men eftersom ni stöter det ifrån er och inte anser er värda det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Det kan sammanfatta det här verket. Från Israel till hedningarna, från Jerusalem till Rom. Och då använder Lukas termen evangelizein mer än någon annan i Nya testamentet. Termen evangelizein, det hör ni, det låter som evangelium, evangelion, och verbet betyder då att sprida evangelium, att förkunna det glada budskapet. Den termen evangelisera, vi har ju lånat in den i svenskan kan man säga. Termen evangelisera, evangelizein, förekommer bara en gång i de övriga tre evangelierna, nämligen i Matteus 11:5. Hos Lukas förekommer den 10 gånger i första delen och 15 gånger i andra delen, alltså totalt 25 gånger. Det säger lite grann om ivern här hos denne läkare och apostlamedarbetare. Här är det frågan om en predikan för hela världen. Han betonar att nådens evangelium och Kristi rike, det är till för alla. Det är till för hela världen. Han betonar nådens och Kristi rikes universalitet. Och det här syns på olika sätt. I Matteus evangeliet möts vi av ett släktregister i början. Och mot bakgrund av vad jag sa förut så är det inte alls konstigt, eller hur, att Matteus för Jesus släktregister till Abraham. Han talar ju till framförallt då de som har judisk bakgrund. Och Jesus är alltså Abrahams välsignelse. Abrahams säd skulle komma med välsignelse, och Jesus är från Abraham. Det betonar Matteus. Lukas, hur gör han? Han går till Adam, hela mänskligheten. Och Jesus Messias är hela mänsklighetens frälsare. Han är den andra Adam som representerar världen inför Gud. Och han tar med händelser i Jesu liv och Jesu verksamhet som särskilt betonar att också de utanför judafolket är Jesus till för. Han berättar om änkan i Sarepta. Han berättar om Syrien Naman, eller hänvisar till det när Jesus går till andra utanför det judiska folket. När han tar med berättelsen om de 10 spetälska som blir rena, vem är det som kommer tillbaka och tackar? En icke-jude. En enda kommer tillbaka, nämligen en samarier, en från Samarien. Och Jesus frågar, var är det 9? Han berättar om synderskan i fariseens hus. Han berättar om den barmhärtige samariten. Prästen, den judiske prästen, den judiske leviten går förbi. Men den föraktade samariten gör det inte. Han har berättelsen om farisén och publikanen. Han har berättelsen om det förlorade fåret, den förlorade penningen, den förlorade sonen. Han berättar om publikanen Zacchaeus. Han berättar, och bara han, att om en av rövarna som trodde på Jesus. Bara hos Lukas får vi veta att en av rövarna till slut säger, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det här ska vi komma tillbaka till, för Lukas har också ett särskilt föredrag. Så går jag slutligen då till Johannes. Johannes, aposteln Johannes, skrev sitt evangelium från Mindre Asiens västkust, från Turkiets västkust. Det heter ju inte Turkiet på den här tiden, men han skriver från staden Efesos, eller Efesos, som är en världsmetropol, en världsstad i västra Mindre Asien. Sannolikt skriver han i början av 90-talet, eller på 90-talet, alltså långt efter det att Matteus evangeliet, Markus evangeliet och Lukas evangeliet har kommit till. Det är helt uppenbart att Johannes vet och känner till att det finns evangelium enligt Matteus, enligt Markus och enligt Lukas. Så han upprepar inte en rad viktiga saker. Det går han förbi. Han tar till exempel inte med födelsen, hur det gick till i Betlehem, och om herdarna, eller om skattskrivningen med kejsar August. Ingenting om det. Han har inte med Jesu dop, inte Jesu frestelse, inte Jesus som blir förklarad på förklaringsberget. Han har inte med himmelsfärden. Han har inte med kallelsen av apostlarna. Han har inte med profetian om Jerusalems förstöring och världens slut. Han har inte med instiftelsen av dopet, inte instiftelsen av nattvarden. Han har inte med liknelserna. Allt det där fanns ju redan. Johannes förutsätter kännedom om de 3 första evangelierna. Han bekräftar den framställningen och han kompletterar den. Och han kompletterar också med en del berättelser som inte finns med i de 3 första. Till exempel bröllopet i Kana finns bara hos Johannes. Den sjuke i Betesda finns bara hos Johannes. Uppväckelsen av Lazarus bara hos Johannes. Berättelsen om rådsherren Nikodemus som kommer till Jesus om natten bara hos Johannes. Berättelsen om den samaritiska kvinnan som sitter där mitt på dagen vid Jakobs brunn och det långa samtalet med henne bara hos Johannes. Jesu överste prästerliga förbön bara hos Johannes. Då måste man ju fråga, hur kommer det här sig då? Finns det någon förklarande bakgrund till de här olikheterna? Ja, det gör det. Hur var situationen när Johannesevangeliet kom till? Jo, ganska länge hade det förekommit bittra strider för att upprätthålla och bevara den evangeliska eller evangeliets sanning om Kristus. Det hade hänt som Jesus hade förutsagt, att hade kommit många falska lärare som spred ut andra tankegångar. Och det var framförallt de tankegångarna att Kristus är inte sann Gud. Kristus är nästan Gud, men han är inte sann Gud. Han är inte född av Fadern från evighet. Han är inte jämlik Fadern i makt och majestät, utan han är en lägre varelse än Fadern. Men det var inte bara det att man förnekade Kristi sanna gudom, utan man förnekade också Kristi sanna mänskliga natur. Man sa att han var bara en människa på låtsas. Hans mänskliga natur, hans kött och hans blod var inget riktigt kött och blod. Det bara såg så ut. Det här var ett allvarligt hot mot den kristna kyrkans själva fundament. Och den här heresin hade sin grund i en förskräcklig otro. Trodde man så här, då förkastade man själva frälsningen. Då fanns det inget hopp för människan. Så det var ytterst allvarligt. Vad är då syftet i Johannes? Ja, i det här fallet kan man citera texten själv. Det står direkt utsagt i 20 kapitlets 31 vers vad syftet är. Ännu många andra tecken gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn, fast det inte är skildrade i denna bok, står det i versen innan. Och sen står det i vers 31. Men dessa har skildrats för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att ni genom tron ska äga liv i hans namn. Det är alltså livsavgörande att tro att Jesus är Kristus, Guds så, och det är det som han lyfter fram i sitt evangelium. Jesus är ingen mindre än Gud själv. Därför börjar inte Johannes med Abraham som Matteus gjorde, eller med Adam som Lukas gjorde. Och Markus, han går ju rakt på och börjar med Johannes stöparen och Jesu offentliga verksamhet. Utan han börjar med evigheten, med Gud. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, utan det har ingenting blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus, och så vidare. Och så kommer det i 14 verset. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss, och så vidare. Det betonas. Och till exempel, och han var full av nåd och sanning. I Johannes 14:9 så betonas det att han är ett med Fadern. Se vad det står där, 14:9. Jesus svarade: så lång tid har jag varit hos er och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig, han har sett Fadern. Hur kan du då säga, visa oss Fadern? Och på ett annat ställe så säger han, jag och Fadern är ett. Och det är alltså oerhörd betoning på detta i Johannes evangeliet, att Jesus är verkligen ingen annan än den sanne Guden. Samtidigt betonas också att han är en riktig människa. Ingen låtsas människa. Han blir trött och hungrig. Han gråter. Hans själ är bedrövad Och det finns många andra såna ställen som stryker under den saken. Johannes har ett specialuttryck. Han använder ordet vittna, som på grekiska heter martyrein, och substantivet vittnesbörd martyria. Det uttrycket använder han mer än någon annan. Och återigen för att betona att det finns belägg för det här. Det har stöd i Jesu gärningar och det har stöd i skriften. Jesus säger, jag vittnar inte om mig själv. Det finns ett vittnesbörd som de kan pröva och studera. Och Jesu gärningarna, tro mig då för gärningarnas skull. Hans bok skulle kunna kallas för vittnesbördets bok. Han använder ordet att vittna 31 gånger. Martyrein 31 gånger. Och substantivet martyria 14 gånger. Alltså sammanfattningsvis, Johannes koncentrerar sig på Jesu person, på Jesu förhållande till Fadern. Och detta särskilt mot bakgrund av de problem som har uppstått efter de andra evangelisternas tid. Nu ser jag att min tid är ute för den här inledningen.